blir det kyrkkaffe.
Det är söndag eftermiddag när vi spelar in idag. Och jag har varit med och spelat in vårt försök till, första försök till livesänd gudstjänst idag. Och det gick någorlunda. Ljudet kom inte in det bästa och så, men vi jobbar oss framåt så för att kunna bjuda in till gudstjänsten i realtid. Men nu får jag chansen att sitta och dricka kyrkkaffe, eller i alla fall prata med Lennart Eriksson. Välkommen!
Tack!
Eller välkommen! Egentligen så säger vi ju inte på kyrkkaffe till varandra. Vi säger kanske mer... Gunilla Horgby säger det bra, tycker jag.
Åh, vad roligt att se dig!
Det är roligt att få chans att sitta ner och prata med dig. Det är inte så ofta som vi har gjort det.
Nej, du har kanske haft mer kontakt med någon av mina söner i alla fall.
Ja, jo, det stämmer faktiskt. Och träffat din fru och sådär och så. Men jag tänker att jag är nyfiken. Det är ett väldigt bra läge. Ja. Och vi ska börja med en faktaruta som vi brukar. Fullständigt namn.
Per Lennart Eriksson.
Ålder.
Då får jag nästan fundera. Jag är 61 år.
Ja. Mental ålder.
Någonstans kring 37 tror jag.
Mm, 37? Ja. Vad var det som hände där?
Ja, det var väl kanske inget som hände på det sättet. Men liksom man har kommit en bit in i sin yrkeskarriär.
Ja.
Och fortfarande hänger egentligen kroppen med ganska bra då. Mm, mm. Och dit vill man kanske när det gäller kroppen. Men men ändå har man en lagt till sig en del erfarenheter rent.
Ja. Just det. Det är ungefär där jag befinner mig nu. Ja. Så du menar att jag är på min topp just nu? Jag kommer liksom referera till 30 den här åldern liksom.
Ja, det beror ju på mycket annat förstås.
Ja, det är klart.
Men det var väl en rätt bra tid kan jag tycka.
Mm. Mm. Hur ser din kyrkkaffestil ut?
Ja, man tar sin kopp kaffe förstås.
Ja.
Och finns det en bulle så tar man väl den oftast. En mjuk kaka är kanske mer den min som jag föredrar för de här hårda, men de slinker ner dem också.
Mm. Mm.
Sen tittar man sig omkring lite grann. Vad är det för, sitter det för folk vid bordet? Jag brukar inte vara först.
Nej.
Och det varierar nog var jag sätter mig. Ibland sätter jag mig hos någon ny. Ibland sjunker jag ner bland de som jag brukar prata med i vanliga fall också.
Det kanske är lite dagsform vad man känner sig upplagd för. Liksom.
Ja, lite så.
Ja. Vad brukar du prata om då?
Ja, nu skulle jag ju vara verkligen så här... kyrktrogen och säga nu, vi pratar förstås om predikan. Man kan väl säga att det händer någon gång. Det beror på som sagt vad det har varit handlat. Nej, det brukar väl vara mycket vardagliga saker, tänker jag.
Man tar i kapp lite vad som har hänt sen sist och sådär. Vad gör dig engagerad?
Möten med människor gör den nog i viss mån, men det har jag ganska mycket inom på jobbet då. Så att kanske har jag inte riktigt så mycket energi att fortsätta det hela veckan runt, så att säga.
Nej, men du, livet pågår väl på jobbet också?
Ja, liksom. Jo, den gör ju det, så att... brukar säga på jobbet så pratar jag väldigt mycket med människor. Men det där med den här administrativa delen, kunde man slippa den så hade det varit mycket bättre.
Ja, just det. Ja, det känner nog många yrkesgrupper alltså. Ja. Ja. Om du fick ändra på en sak här i världen, vad skulle du ändra på då?
Ja, kanske... att folk kommer ut och rör på sig lite mer. För jag tror det kan ha positiva effekter. Inte bara på vår allmänna kondition. Utan på att man stänger sig inte inne även på den mentala biten. Eller på den sociala biten då.
Mm.
Och som sagt att det kan öppna upp många portar.
Det är lite läkare som talar också.
Ja, och kanske den... ja, motionären får vi väl kalla det också, lite grann.
Just det.
För oftast, ja, ger man sig ut och springer ensam alltid, ja, då blir man inte så social. Men gör man det i lite grupp och lite så får man ju lite andra inputs när man är ute och springer också, mer än konditionen.
Men då får man ha bra kondition om man ska springa och prata samtidigt.
Ja, eller också springer man ganska lugnt.
Ja, man måste kalla allt för snacketempo.
Ja, det kan man mycket väl ha.
Ja, ja. Okej, sista frågan är faktarutan. Om du reser till en ny plats, vad är du intresserad av att upptäcka och varför är det platsens högsta punkt?
Jag kan inte riktigt förklara egentligen, men berg har alltid tilltalat mig. Ja. Ända från jag läste böcker på, ja, det var nog så yngre tonåren, om Mount Everest och de här bergen liksom, så det har alltid varit liksom toppar och utsikter att se sig omkring och sådär. Så att det kanske jag har lite arv från min pappa, för han skulle jämt upp alla torn.
Just det, okej.
Så att det kanske har börjat där och sen så har det fortsatt att vara ett intresse.
Jag pratade lite med en av dina söner häromdagen. Och då passade jag på att fråga honom, vad gillar din pappa? Och då så sa han följande. Kartor, berg, resor, geografi, korv, sport och sång. Skulle du säga att det stämmer bra den bilden, eller?
Ja, jo det gör det. Ja. Det är inget som är fel.
Och jag känner nog till det mesta. Men korv, vill du utveckla det?
Ja, det är aldrig fel med en korv.
Nej, det är så.
Och det har jag gemensamt med min pendlarkompis nu.
Ja, just det. Urban Kronström.
Ja, det stämmer. Det är aldrig fel med en korv.
Ja, det är nog en väldigt bra tanke.
Det slinker ner på vägen hem,
ja, ibland. Ja, nej, det gör det inte. Men vi skulle väl mycket väl kunna stanna till. Men det gör vi inte. Men får jag välja mat så och gå och handla, så tar jag alltid med mig, i stort sett alltid, någon form av korv hem från affären.
Ja, spännande. Du är uppvuxen i Borås.
Ja.
Ja, hela livet, alltså hela uppväxten, eller?
Ja, fram till, ja, jo, det kan man säga, fram till 20.
Ja,
då, när
det
man
var
började.
Verkligen.
Ja, så att jag har inte, bodde inte någon annanstans.
Då måste man ju fråga, tycker du om regn?
Jag lider inte utav det.
Det gör inte det. Nej. Jag tänker det, man växer upp i Borås, Sveriges regnigaste stad, är det ju. Antingen så lär man sig leva med det, eller så, jag vet inte, älskar man det kanske.
Nej, det är klart att man njuter ju kanske på ett sätt mer utav sol och värme, men för mig var söndagar exempelvis. Det var äggfrukost. Det hade vi inte alla dagar när jag växte upp. Det var söndagsskola från någorlunda tidig ålder, och det var regn.
Det var söndagarna.
Men ja, det kan man säga. Men ja, det blev ändå en positiv. Jag menar, söndagarna var inte tråkiga för att det var regn, eller vad säger jag.
Nej, just det. Det bara var så. Ja, det är lite bestående minnet. Ja. Så var en söndag.
Ja,
ja, just det. Du är medlem här i Lösa kyrkan, och sen några månader tillbaka så är du också vald kassör i församlingen. Mm. Ja, men skulle du säga att du hade en tro redan som barn? Du nämnde ju söndagsskolan nu. Mm. Skulle du säga att du hade en tro redan som barn?
Ja, en kanske då i så fall en ärvd tro.
Mm. Ja.
För att vi gick i söndagsskola i Tullenkyrkan, heter det då. För de höll på att bygga om i Manokyrkan i Borås vid den tiden. Så att då var vi på en stadsredskyrka.
Ja.
Och gick,
var det missions?
Det var missionsförbundet då.
Ja.
Och egentligen mina föräldrar var inte med i missionsförbundet, men lite förankring fanns det. Min, vad blir det? Pappas faster var väl med i missionsförbundet innan, tror jag. Och så att det fanns där väl ändå.
Det är intressant, det är många jag träffar som där söndagsskolan ändå var naturlig, fast man inte kanske var så aktiva själv i kyrkan.
Nej. Och sen så har ju mina föräldrar varit med. De träffades in genom musiken och det har varit en kör i KFUM då.
Aha.
Så att det fanns ju med det kyrkliga även i musiken hemma.
Mm.
Så att det har väl, ja det har inte varit främmande.
Nej.
Men den där riktigt personliga var väl inte förrän man kom upp i egentligen gymnasie. Visserligen konfirmationen, det var också i Immanuelskyrkan i Missionsförbundet.
Okej.
Okay. Men det var mest för att kompisarna gick där.
Ja, och du fick välja lite.
Jag fick vara där och jag kan väl i alla fall komma ihåg att första natt var den där. Det var ändå något, för den kommer jag ihåg.
Mm.
Så det var någon upplevelse där liksom av den lite grann åt det där, att smaka på kanske något lite.
Ja, just det.
Även om det inte blev så mycket mer, för det har varit inte någon tonår eller något sånt där som jag fortsatte. Jag tränade lite skidor som tog. Och musik hade jag ju också lite grann då, så att det fanns inte så mycket mer.
Men någonting ändå landade där liksom. När jag jobbade som ungdomsledare i Ulricehamn i några år så träffade jag en del boråsare. Det var en del som flyttade till den här lilla stan vid sjön där.
Mm.
Och då berättade de, ja men ungefär din ålder skulle jag säga, berättade om någonting som hette gemenskapen.
Mm.
Att de hade varit med. Det låter nästan lite mystiskt, gemenskapen, men jag vet ju att du också var med lite i det här gemenskapen.
Ja, ja de körde ju med skolevangelisation.
Ja.
Hade ihop liksom program via de här, det heter något som heter Navigatörerna.
Okay.
De var väl från Göteborg tror jag. De hade,
var det liksom allkyrkligt då?
Alltså? Ja, det var alltså inte samfundsbundet på något sätt, men Nej. Det var ju så. Rena bibelstudier i små grupper till att börja med, kanske två och två eller bara till att börja med och lite större grupper och som de sa, storsamlingar, det hade de lite grann då och då. Ja. Men det la de inte på söndag.
Nej.
För att de alltså medvetet sa, vi vill inte att du ska sluta gå i kyrkan om du går i kyrkan, så då ger man utrymme för söndagen till att kunna gå till gudstjänst.
Men det var då någon sorts ungdomsrörelse där det var skolevangelister som knöt kontakter med ungdomar? Och
kan man säga. Och på den vägen kom jag med.
Ja.
Så att säga blev den där mer personliga tron som växte fram då.
Ja, just det. Just det.
Och gemenskap, det var ju liksom mycket att de jag kan inte säga att jag riktigt gjorde så mycket utav de här bitarna som många gjorde. Alltså de flyttade ut i olika områden i Borås för att evangelisera till sina grannar och så vidare.
Ja, just det.
Och de bodde ihop i lite små kollektiv, var ju 70-tal.
Just det, just det.
Så att då delade de vardagen med varandra och försökte att leva i gemenskap liksom lite åt det här Apostlagärningarnas första tid där ungefär.
Liksom.
Ja.
Ja.
Nej, men jag bodde kvar hemma.
Ja. men började du gå till någon församling då också? Eller var det här din kristna gemenskap då?
Det var väl min kristna gemenskap då kan man säga.
Ja, för det var inte riktigt en församling. Alltså jag vet inte.
Ja, inte formaliserat var den ju inte en församling. Så sen blev det ju lite mer när jag egentligen flyttade därifrån.
Okay.
Så vet jag att de kom mer ihop med EFK.
Okay.
På något ställe. Och de växte ju och de var ganska många där hemma. Så att de delade upp sig lite grann. Så att en del var med en EFK-församling och jobbade ihop.
Ja, just det.
Och,
just det.
Även nu när vi var hemma i Borås för några år sedan. Då gick vi till Korskyrkan då i Borås och då var det ju många bekanta som man kände igen där.
Just det. Sen träffade du Kristina.
Ja.
Ja, och hon var ju förankrad i kyrka och församling sådär. Det var det egentligen genom henne som du hittade in i kyrkan ordentligt?
Nej, det skulle jag nog inte säga på ett sätt. För att jag flyttade ju då in på studenthemmet i Göteborg som heter Jeriko.
Just det.
Och egentligen kanske det var via den som man började gå i kyrkan också.
Okay.
Och Kristina hon kom ett år senare ner till Göteborg. Där, så att, nej, men det var nog via där och då är det ju nära till kyrkorna i centrala Göteborg där. Mm. Antingen Betlehemskyrkan då eller Saron, ja, som är en EFK-församling.
Ja, just det. EFK, Evangeliska Frikyrkan, det är inte alla som har koll på de här kyrkoförkortningarna.
Det heter väl Örebromissionen och Örebrobaptister och Nybygget och vad de nu har hetat.
Det har funnits massa olika grenar som har tack och lov hittats mer samman. Ja. Men vad skulle du säga att kyrkan och din tro betyder för dig?
En grundtrygghet är det. Mm. Ja, framförallt. För jag vet att den står pall.
Mm.
Oavsett hur jag har det runt omkring mig.
Just det,
alltså med relationer, med jobb, med kropp och hälsa och allt.
Mm.
Tron finns där som en trygghet.
Ja, just det. Och den har stått pall genom olika...
Ja, och det känns inte mindre tryggt på det sättet nu jämfört med tidigare, så att säga. Mm. Så att det finns hela tiden med, och det är kanske det som är den största biten.
Ja, ja. Ja, härligt. Du, innan vi går vidare ska vi testa dina kunskaper lite då på fem höjder, tänkte jag.
Ja.
Ja. Så jag tänkte säga, om du kan säga dels var platsen finns och hur högt över havet den befinner sig då. Ja.
Mm.
Tranås högsta punkt. Vi börjar lite basic.
Ja, den är 311 meter. Den ligger i södra delen strax norr om, ja, det finns något som heter Rickan.
Ja, okej.
Vid norra Sundhult ungefär.
Ja, ja. Är det en plats du kan rekommendera?
Om man ska titta på utsikt, nej.
Nej,
nej,
för det gillar
ingen... man skog också.
Okej, okay. Sveriges näst högsta berg.
Ja, det beror på hur man räknar kanske.
Mm.
Om Kebnekaises båda toppar är ett och samma berg,
ja,
så får
berg,
det väl bli Sarek, Jokko då.
Ja.
Någonstans kring 2090 eller något sånt där.
Ja, jag läste här på Google förut 2089 meter, ja. Så att det var ju väldigt mycket, ungefär 2090. Okej, okay, Sydamerikas högsta berg.
Det är Aconcagua. Ja. Och det fattas några meter till 7000.
Ja.
För de har nämligen försökt att där att stapla upp sten så de skulle komma över 7000, ja. Men de hittar inte tillräckligt med sten.
Nej, det är svårt att flyga upp en helikopter också.
Ja, det går inte riktigt. Nej. Det ligger på gränsen mellan Chile och Argentina.
Ja, just det. Göteborgs högsta punkt.
Ja, vet jag inte vad den heter och hur riktigt högt den är, men den ligger i östra delen av Göteborgs kommun i alla fall.
Vad skulle du tippa på i höjdmeter?
Ja, 140 kanske.
Ja, det var inte långt ifrån. 161,2.
Ja.
Ja, vid Holmesjön ungefär. Ja. Mm. Okej, okay, sista för den här gången. Rysslands högsta berg.
Ja, jag satte det mig på...
Ja, vad skönt.
Det vet jag faktiskt inte, för den där som var högst förut, det ligger inte i Ryssland.
Nej, just det. Du menar i Sovjetunionen då?
Ja.
Nej, det är faktiskt Elbrus som är...
Ja, 5600.
Ja, det stämmer. Mm. Ja, det är lite kul att få lite prov på ett intresse som du verkligen har där. Till vardags så är du läkare.
Ja.
Ja, och just nu så arbetar du med rehabilitering, men en längre tid har du ju jobbat som geriatriker.
Mm.
Ja, geriatrik, läran om åldrandets sjukdomar.
Ja.
Vad var det som fick dig att välja den inriktningen, att jobba med äldre?
Jag höll på att säga, det valde inte jag, utan det valde mig.
Ja.
Kan man säga.
Okay.
Jag började, man gör ju sin AT och så vidare, och då provar man ju på väldigt mycket. Och ortopedi, det gillar jag ju. Och kanske då höll jag ju på och tränade lite mer, så idrottsmedicin eller någon ortopedisk där. Det gillade jag.
Mm.
Men jag gillade nog inte ortopedarbetet.
Nej.
Det vart lite mycket, dels alltså lite mycket armbågar för att ta sig fram.
Ja.
Och de har jag inte, höll jag på att säga.
Ja, just det.
Och dels kände jag väl att kanske det här med att fixa med höfter och knän och inte så mycket med personen i fråga.
Ja, just det.
Så att det blev ingen fortsättning där.
Mm.
Sen är ju mitt logiska tänkande, då ligger det väldigt nära neurologi.
Ja, ja.
Men ja, det vart inte så mycket utav det, utan jag började ju som ja, på en distriktsläkarbana då.
Ja, just det. På vårdcentralen.
Och... på vårdcentralen, ja. Och kom ju då till Jo.
Mm.
Och där började jag få hand om ett ja, de sjukhemsavdelningarna då.
Mm-hmm.
Och framförallt en demensavdelning som en av sköterskorna där hade startat och var brand lite grann för. Och så förestod jag den. Och lite grann där började det nog att man jobbade med minnesmottagningar eller minnessjukdomar.
Ja, just det. För det finns ju de bitarna också. Ja. Ja. Mm.
Så när jag flyttade hit till Tranås så då jobbade jag först 5 år som distriktsläkare och då startades också, det var inte min skuld att jag startade med att vara med från början
ja.
i ett minnesteam då, eller demensteam som man sa.
Ja, just det.
Och jobbade med det. Och eftersom vi jobbade med det så fanns behoven inom geriatriken.
Mm.
Och då vart jag just, får man väl säga, ändå värvad ner till Nässjö och jobba med minnesmottagningen där.
Ja, just det.
Och där var jag då i 14 år och jobbade med detta.
Ja. Jobbade du bara med demenssjukdomar eller var det?
Nej, då fick man ju, det fick vara huvudsysselsättningen där nere. Alltså.
Ja.
Ja. Men då halkade jag in på rehabilitering för att det var ju mycket det som vi gjorde med inom geriatriken i Nässjö på den tiden.
Just det.
Man kom till Nässjö när man hade råkat ut för sin höftfraktur eller fått sin stroke eller något sånt där och behövde rehabilitering.
Mm.
Så att då började jag egentligen jobba med rehabilitering också. Sen startades en neurologisk rehabiliteringsavdelning där som jag fick hand om då under ganska många år.
Ja, just det, just det.
Mycket MS, lite Parkinson och lite andra neurologiska sjukdomar då som,
just det,
rehabiliteras där.
Men då, ja, men då förstår jag vad du menar att det valde dig. Det var som en röd tråd som har bytts på. Liksom.
Ja, ja. Mm. Och sen har ju geriatriken förändrats. Så att nu är det mycket akut geriatrisk.
Mm.
Att man kommer in och behöver, man behöver gå igenom mediciner och lite mer på den. Lite korta vårdtiden, så att rehabilitering har väl flyttats ut i hemmen på ett annat sätt.
Ja, just
det. Och då har man inte kvar det.
Just det.
Och då, eftersom jag ville jobba med rehabilitering så nappade jag på ett erbjudande från Jönköping då till rehabiliteringsmedicin för 3 år sedan.
Ja, just det, just det.
Så där är jag nu.
Ja, ja.
Vill du ha mer kaffe?
En del när jag träffar läkare just, även läkare som kanske inte har en uttalad tro, så pratar en läkare ofta om kall. Det är en yrkesgrupp, som pastor och präst så är det ju ganska vanligt att prata om ett kall. Men de människor som jag känner det ligger nära för också är ju ofta läkare. Alltså, har du känt så att, är det ett jobb eller är det ett livskall?
Egentligen skulle jag säga att det är ett jobb.
Mm.
Det var en psykolog som jobbar nere hos oss nu som hade fått frågan på sin utbildning på slutet där. Var någon som sa, hur många här är psykologer? Och så räckte några upp handen. Och hur många jobbar som psykologer?
Ja.
Och det är ju det som är den stora skillnaden egentligen då.
Just det.
Jag skulle nog säga att visst är jag läkare när man är legitimerad och så vidare.
Mm.
Men när det gäller jobb så jobbar jag nog egentligen som läkare mer i tanken. För att annars så skulle ju den ganska snara pensionen var en halv katastrof för livet så att säga, om man nu var sitt jobb.
Just det, vem är jag om jag inte längre är det jag gör liksom? Mm.
Och jag menar, det finns ju kollegor till mig, äldre sådana som liksom inte kan sluta jobba.
Nej, just det.
Och det är klart att visst har de, känner de att de gör nytta och att det tillför dem och omgivningen, så det visst, det säger jag inte om, men om de känner att de inte kan sluta för att det inte finns något annat,
just det,
då är det lite, ja, det är lite synd om dem i så fall.
Spännande, det är sådana tankar som jag får tänka på också. Och min kollega som är i pensionsålder här också, att det är inte helt självklart det där.
Nej.
Så, men samtidigt tänker jag att jag känner ju sådana som är pastorer som inte jobbar som pastor. Som ändå är pastor eller så. För att man är ju... Så att, ja. Men sen en tid tillbaka så säger vi att alla som är 70 plus är riskgrupp, kallas det ju.
Ja.
Ja, på grund av det här covid-19 då. Och det har väl visat sig kanske att den där 70 är lite väl lågt satt gräns liksom. Men, ja,
man ville väl ha marginal, tänker jag.
Ja, men exakt. Ja. Mm. Men det är ändå många 70 plus som är oroliga, märker man. Ja, och ofta med rätta, men... Ibland kanske att det är lite så. Det har blivit extra oroligt då. Och jag är nyfiken som läkare. Med den kunskap du har. Blir du mer eller mindre orolig och försiktig än gemene man, tror du?
Inte. Jag tror inte det har med min läkare.
Nej, du tror inte det. Nej.
Utan det är väl min person i så fall. Nej, jag känner mig inte speciellt orolig.
Nej.
Inte alls, skulle jag säga.
Nej. Men generellt då, om man nu tänker bort covid-19, tror att är det personlighet det handlar om mer än kunskap, eller blir en sjukvårdskundig mer eller mindre orolig i relation till sjukdomar?
Oftast är det bra att veta mer.
Ja.
Att man egentligen blir lugnare då.
Mm.
Och inte tro. Nu pratar vi inte personlig tro alltså, på Gud och sådär, utan men att tro att man vet någonting inom det kan ju bli liksom att har man inte det underbyggt så kan det skapa oro för sjukdomar, virussjukdomar och allt möjligt. Så det är väl, jag skulle nog säga att det kan vara en trygghet att veta mer.
Så man blir inte mer, man läser av alla symptom extra mycket liksom.
Nej, utan det ligger nog mer på personlighet och omständigheter runt omkring. För det varierar ju säkert då från hur sårbar man är för tillfället.
Ja, just det. En sak som är väldigt speciell nu också är ju hur media dagligen rapporterar antalet döda. Mm. Alltså från att vi nästan försöker låtsas att döden inte finns. Vi pratar om jag dör. Snarare än när jag dör.
Mm.
Så plötsligt så är det överallt hela tiden. Och många blir rädda. Jag tänker som geriatriker, även om du jobbar mycket med demenssjukdomar och så också, som har ett längre förlopp, så måste du ju ofta ha fått ge jobbiga sjukdomsbesked till människor.
Ja då.
Och ibland även faktiskt meddela att den här sjukdomen du har, den kommer leda till döden. Hur är det där?
Egentligen för att kunna ge det på ett rätt sätt så ska man ju känna människan i fråga.
Mm.
Och det kan vara svårt.
Mm.
Man vet aldrig hur det landar.
Nej.
Sen kan man ju då som kristen ändå försöka förmedla ett hopp i de här. Men som sagt, man vet ju inte riktigt hur det landar från en totalt... ateistisk syn hos oss har ju inte någon förståelse för vad man då pratar om.
Nej.
Så att det nej, men som sagt, man kan ju inte mer än försöka förmedla i sig alltså kanske det man inte säger, eller på så det mellan raderna och så vidare, att det kan få märkas på en på något sätt.
Just det.
Men
du får ändå tillfällen ibland där du som har en personlig gudstro kan ge, alltså förmedla ett hopp utifrån den.
Ja, det vill vi inte riktigt tillåtna att göra, eller på så
nej, men
inte så rakt i alla fall, utan man får ju i så fall lägga det på ett annat sätt på något vis. Och det är så situationsberoende, så det går inte riktigt och genom bara så här säger jag alltid. Nej, så går det inte.
Nej, det förstår jag.
Nej.
Det kanske är också patienten som frågar i en sån stund eller lyfter frågan.
Mm.
Eller?
Men det får styra mycket.
Ja.
Och sen hur mycket vill de veta?
Just det.
Demenssjukdom är ju faktiskt en sån sjukdom, så att säga, även om det går långsamt.
Ja.
Så är det ju en dödlig sjukdom.
Det är sant. Det är ja, sant.
Men det går inte tills imorgon så att säga, utan nej, det tar ganska lång tid. Och det är ju också ett besked som inte är så roligt. Men,
nej. Mm. Nej, och det är klart att börjar man läsa på lite och man får beskedet så ser man ganska snart att det leder däråt. Det är kanske inget du säger i första...
Nej, och då berättar man ju inte om allt från början, utan hur mycket vill patienten ha reda på nu?
Ja, just det.
Eller närstående.
Just det.
Ja. Och hur mycket vill de ha reda på i ett senare skede?
Ja, ja. Men genom din relation till patienter så har du ju mer än de flesta levt ganska nära döden ändå. Att du har följt människor och lärt känna människor på den resan.
Ja.
Ja. Hur skulle du säga att ditt eget förhållande till döden ser ut?
Ja, nej, jag är inte rädd för döden.
Mm.
Det har jag nog på ett sätt aldrig varit. Sen har man fått frågan liksom om och kring döden och så vidare. Det är egentligen så. Det är klart att hur man dör är ju det som många säger, liksom att själva döendet är kanske mer skrämmande än själva döden.
Ja, just det. Just det.
Men nej, jag säger inget jag går att fundera på.
Nej, nej.
så att det...
Nej, för jag lyssnade på en annan podcast från tidningen Dagen. Mm. Där en kille som jag känner sedan gammalt, han jobbar som intensivvårdssjuksköterska. Och har nu varit lite mer ledningsgruppen för covid-19-arbetet i Stockholm. Där då. Och han beskriver ju då i den här podden vilken otroligt avslappnad förhållande man får till döden när man lever så mitt uppe i det hela tiden. Liksom. Det är nästan så att man som en vanlig svensk tycker att kan det vara så där odramatiskt liksom, på ett sätt? Och det var där jag tänkte att därför jag ville passa på att lyfta det med dig. Liksom, för att många av oss, en del är nog obekväma att prata om det. Även till och med kyrkan, även om jag tror att vi kanske lite mera kan ha ett avslappnat förhållande med vårt hopp, evighetshopp liksom.
Mm.
Men tror att din avslappnade ändå känsla inför det, är det också personlighet eller är det din tro? Hur mycket personlighet och hur mycket är grundat i din tro?
Svårt att säga, eftersom jag sa, man har sin grundtrygghet i tron.
Ja.
Så den tar ju inte slut. Känner man, men vi har det eviga livet inom oss redan.
Mm.
Och det är ju, även om man inte formulerar det så för mig jämt, så finns det ju där hela tiden.
Mm. Nej, det är klart att man har levt med tro länge, så är det så att säga, vad är jag och vad är min tro? Det blir ju integrerat liksom.
Ja, visst. Mm. Sen har jag varit med om ett par tillfällen i alla fall där, ja, framförallt ett när jag var uppe och fjällvandrade som, kan det ha varit, 19-20-åring.
Ja.
Och halkade ut för en glaciär.
Okej.
Då hann jag ju tänka, ja, det var så här det skulle gå till.
Ja, det gjorde det.
Ja.
Ja.
Det stoppade ju med ett knä som blev lite slaget så att säga. Men ändå också hann jag ju känna och släppa taget på något vis. Så.
Mm.
Och det kanske jag har burit med mig på ett sätt att jag släppte det en gång. Just jag fick tillbaka det.
Just det.
Därför så, ja, då, det var inte det att oj vad rädd jag blev nu. Nej, det var så här det skulle gå till.
Ja.
Alltså det blev ganska så komplicerat även den väldigt, väldigt korta.
Ja.
Det kan inte ha varit många sekunder vi pratar om.
Nej.
Men ändå den känslan och den ingenting som har så att säga etsat sig fast i något minne eller sådär, liksom sådär, men ändå så är det ju, ja, det var inte något märkvärdigt.
Nej, just det.
Om det nu hade gått så.
Ja, precis det.
Ja.
Du på något sätt, han försonade med den tanken
ja,
där. Sen har du
ja, visst, och det hade den ju varit väldigt synd.
Ja.
Kan man säga.
Jo, det,
för resten
det kan du se nu liksom. Ja, precis. Med facit i hand kan du se att det är mycket som inte hade hänt som du är glad för.
Ja, visst.
Ja. Det blir ganska stora frågor idag.
Mm.
Ja. Djupa, först döden och sen tänkte jag vi skulle prata lite om pengar också.
Ja.
Men först en lyssnarfråga och några höjder. Är du med på det?
Ja.
Ja. Hej Lennart, jag har hört att det brukar finnas tomma korvpaket på ert piano där hemma. Hur kommer det sig?
Ja, korvpaket, ja, de brukar väl ligga i kylskåpet, men...
Men det här var tomt tydligen, det här korvpaketet.
Ja, nej, det...
Nej, det var någon som påstod att han hade hittat korvpaket på pianot. Jag tänkte det var fint där, för det var två av dina intressen som förenades där. Äta korv och musicera.
Ja, jo, jo.
Ja, när man dessutom kan göra två samtidigt liksom. Det blir ju kvadrat, glädjekvadrat liksom. Ja. Ja. Du, Indiens högsta punkt. En liten slamkrypare.
Det kan det vara.
Ja.
Om det är K2 möjligen. Om den ligger i Pakistan. Jag vet inte, det är ju lite i Kashmir där. Så som jag...
Den här punkten ligger på gränsen till Nepal. Och den heter Kanchenjunga.
Ja, liggande Buddha.
Liggande Buddha, okej.
Okay. Ja.
Det är inte det som är K2?
Nej. K2 ligger i andra änden, uppe i Kashmir.
Ah, okay.
Och det är ju omtvistat om det är Pakistan och Indien som slåss om.
Jaha, de slåss om...
Ja, gränsen är inte solklar där uppe.
Nej, ja, just det. Det här är tydligen gränsen då mellan Indien och Nepal. Ja. Nu en väldigt viktig fråga här. Norrköpings högsta punkt?
Mitt emot Pernillas backe där ligger det något som heter Jakobs... någonting. 171 meter.
Det stämmer. Jakobsdalsberget ute vid Ågelsjön. Ja, nära Yxbacken där. Ja.
Mm.
Ja. Lite förvånande ändå att Kolmården inte har ett högre berg, tänker jag.
Nej.
Ja, men så är det tydligen. Den högsta punkt du har varit på?
Det är när jag var uppe i Nepal då, i Annapurna.
Ja.
Men det var inget berg. Det var snarast en gryta.
Okay.
Mellan höga berg, alltså 4100 meter.
Ja, just det. Ja. Sen
Base camp, som heter Annapurna base camp.
Ja, okej. Okay. Ja.
Men det är 8000 meter ganska så nära inpå. Så
ja,
att det är mäktigt ändå, utan att vara längst upp.
Just det, men du nöjde dig där.
Ja, det kan man säga. Det var inte värt
Nej.
varken pengar eller risk att ge sig upp.
Just det.
Det är väldigt kallt där uppe.
Ja.
Ja.
Hur många svenska kommuners högsta punkt har du besökt? För du har ju ett dokument hemma, eller hur?
Ja, jag har ett dokument hemma på alla 290, men nej, det är inte mer än, vad ska vi tro, 25-30 kanske.
Mm. Så du har...
Jag har ett projekt kvar för pensionstiden.
Du har en plan liksom?
Nej då, det får väl bli när andan faller på, så att säga.
Ja, ja.
Och
om någon vill följa med.
Ja, det kan ju vara bra.
Mm.
Någon gång åkte jag iväg ensam, men det kunde vara rätt skönt då.
Ja.
Och fixade en 3-4 toppar.
Ja, just det.
Och kom tillbaka sent på kvällen. Men sen fick det vara bra med det där ensamma. Liksom det är mycket roligare om man har dem med sig.
Just det.
Ja.
Känner du, har du några som du delar det här intresset med?
Inte så riktigt så, vad jag vet.
Nej, vi kan väl skicka ut en lyssnare.
Ja, det kan vi göra.
Ni får höra av er i så fall. Ja, vad är ditt drömresemål, om vi då tänker dessutom med topp då, med höjder?
Jag sitter ju på min... Apple TV hemma, så är det en sån här skärmsläckare, och där har råkat lägga in 30 utav de här bilderna från senaste Nepal. Och det är klart jag längtade lite grann tillbaka dit, men inte för att gå upp och doppa dem, men det var väldigt avslappnande och långt bort från allting. Vi har wifi, ja, men vi har ingen förbindelse med internet. Man blir så frikopplad ifrån allt det här vanliga då.
Mm.
Finns ingen möjlighet att göra det ena och det andra. Sen var det ju mycket vacker natur.
Mm.
Inte bara där uppe på våra högsta punkter där, så att säga, utan i Dalarna. Mm, var det jättefint.
Det. Ja, just det.
Jobbigt, ja, då fick vi motion.
Ja, precis. Det gäller att ha lite grundkondition.
Ja. Så att, och sen så är folket väldigt trevligt och väldigt välkomnande så att säga. Så att dit åker jag egentligen gärna tillbaka. Men det känns definitivt inte nu aktuellt.
Nej, det är inte läget
men, de skulle behöva det för att deras inkomst är mycket beroende av våra turistpengar.
Just det, just det.
Ja. Ett fattigt land.
Det är det verkligen. Mm.
Det sockerfria var riktigt gott idag.
Ja, du, sedan årsmötet i mars, tror jag det var, eller februari, någonstans där i månskriftet, så är du kassör här i kyrkan. Och det där är en uppgift som jag skulle passa fantastiskt dåligt för, att hålla koll på allt det där. Skulle man kunna säga att du fick en lite tuff start som kassör? Först ett byggprojekt, entrén, och sen coronapandemin liksom.
På ett sätt nej. Alltså det är ju inte jag som bär upp ekonomin i församlingen. Nej. Nej. Så är det ju inte. Men det är klart att den förändringen som församlingen står inför då liksom tack vare coronakrisen, tack vare att vi inte är i kyrkan. Mm. Hur blir det med offrande? Hur blir det alla de vanliga inkomsterna så att säga som läggs på med uthyrning med sånt där som inte blir. Och det är klart att det är kanske då en utmaning då att försöka visa på vad är det som händer. Och,
Just det.
Själva byggprojektet och det var ju i stort sett i hamn kan man säga. Det var ju en utmaning för församlingen det också att samla in de pengarna som vi hade föresatt oss.
Ja.
Sen har vi ju naturligtvis den största delen av utgifterna egentligen har vi inte samlat in ännu. Det kan man ju fundera på. Så att där har man lite, jag har aldrig sysslat med ekonomi mer än min egen egentligen.
Nej, just det.
Och det är klart att skulle man ta lån och bygga om sitt hus så känner man ju att man måste ju amortera på det där lånet lite grann då och då. Alltså, det räcker ju inte bara att ha handpenningen på 20%.
Nej.
Utan man får fortsätta att ha det och räkna med det. Och lite så tänker man ju, så borde vi väl som församling också tänka. När vi har en ganska så kostsam renovering som vi bara delvis egentligen har betalt.
Just
visst
det.
Hade vi lite reserver.
Mm.
Men om någonting mer händer som kostar pengar, så har vi inte lika mycket reserver kvar nästa gång.
Nej. Ja, men, och det där kanske du tänker mer på nu när du har gått in i den här rollen än
visst. Jag har inte haft så mycket tanke på innan hur man löste innan jag kom med i styrelsen och innan jag blev insatt i sådär. Så det blir ju så. Men samtidigt är det ju inte så jättekonstigt egentligen. Det är ett antal konton och det kommer in pengar och det kostar pengar.
Ja, just det.
Ja.
Men det är ju, man pratar ju mycket såklart om vad som händer med olika företagsekonomi, restaurangbranschen och så vidare. Men kyrkans ekonomi måste ju också påverkas på något sätt. Eller det, måste. Men,
men det gör det nog säkert. För att vi hade, när vi var med i Ljungby, det var första gången jag faktiskt var medlem då, i Missionsförbundet eller i en frikyrka. När vi flyttade till Ljungby efter min studie i Göteborg. Då skulle vi ha mål för församlingen. Och då tyckte jag och Kristina att det var väldigt konstigt mål som sattes upp. Församlingens mål ska vara att vi kan anställa en kyrkomusiker.
Ja, just det.
Men vadå? Hallå? Ska vi inte ha något med att bli flera medlemmar på bekännelse eller något sånt där.
Just det.
Om vi får fart på musiken i församlingen, då offrar vi lite mer och då liksom går allting mycket bättre. Vad det stora argumentet, och det är klart, lite grann ligger det ju i det. Inte att det är liksom ska betala inträde så att säga för en konsert. Nej. Inte så, men att kommer vi hit till kyrkan
Och känner att det är meningsfullt och viktigt.
Då blir offerviljan större, det tror jag. Även om offrande fortsatt ligger på en väldigt bra nivå. Det gör det. Så det där lilla extra, det kanske man tappar om vi inte har närvaro i kyrkan, så att säga.
Just det.
För visst, nu börjar vi kunna se de här på tendens. Kyrktid så att säga, alltså det är våra gudstjänster som vi spelar in.
Just det.
Men ändå så är vi ju inte där.
Nej.
Swish finns, bankgiro finns, men det har ju egentligen redan använts tidigare. Men ja. Alltså, man funderar, jag vet inte hur det blir i slutändan.
Nej.
Och hur länge det här kommer att hålla på, det vet vi inte heller.
Nej.
Så att det...
Men jag tycker en bra egenskap du har som kassör, det är att du helst inte pratar om pengar.
Nej.
Brukar du säga, eller hur?
Nej.
Pengar är ju ett medel.
Ja.
Och samtidigt så, vi är väldigt försiktiga i kyrkan, i vår kyrka i alla fall, med att prata om pengar.
Mm.
Vissa kyrkor har massa kollekttal och man, så här, men vi gör ju inte det, för att vi vill inte lägga fokus där. Men samtidigt så är ju pengar en stor del av våran vardag, en sak som påverkar varje människa mycket. Så är det någonstans man skulle prata om sitt förhållande till pengar, så kanske det egentligen är kyrkan. Mer så, inte prata, nu ska vi samla in 200 000, utan vilket förhållande, vilken plats har pengar i mitt liv? Hur skulle du säga, påverkar din tro, din syn på pengar, tror du?
Ja, det gör det nog till viss del, men klart att det är ju lite konstigt för mig. Liksom, jag har ju inte den lägsta lönen heller, så att säga, så att jag är ju inte, har inget problem med pengar privat sett. Så.
Mm.
Och därför så är det ju väldigt, ja, skillnad är ju liksom om man har precis så det räcker,
ja.
Och får titta på de röda lapparna jämt och ständigt och äta korv istället för fläskfilé.
Fast jag tror ju att det finns ju människor som har den inflödet som du har, som ändå hamnar där.
Ja.
Eller hur? Att man vänjer sig vid en tillvaro där man gör åt mer än man...
Ja, så är det. Och där kanske i och för sig tron spelar in, att det känns fel att syssla med excesser och såna här saker som...
Mm.
Jag menar, jag ger mig ut och springer orientering.
Ja.
Det är inte så exklusivt.
Mm, det var intressant.
Nej, det är kanske sant.
Det går åt några skor kanske och lite kläder
som
man kanske någon gång river sönder när man springer där. Men nej, så att det, visst, det påverkar kanske lite grann.
Mm.
Men som sagt, samtidigt så har ju inga större problem med det. Och därför så blir ju kanske intresset inte så normalt sett så stort för det här. Titta på aktiekurser och allt. Nej.
Och det kanske, du nämner ju att det är människor som får räkna på öronen liksom.
Mm.
Och det är ju kanske framförallt av hänsyn till de vännerna som vi inte pratar om pengar heller.
Mm.
För att om man då gör en uppmuntran, nu just satsar vi på det här. Men alla vill ju vara med och bidra, men då när man inte kan så blir det ju, det kan göra lite ont liksom så.
Mm.
Nej, men jag tror att för mig, min del, så tror jag att min tro ger mig perspektiv vad som, hur jag ser på det som jag har. Att jag ser det inte som mitt att bevaka och sådär, utan jag ser det som en gåva, ett förtroende nästan. De pengar jag har är ett förtroende som jag kan göra någonting gott av liksom. Inte alla dagar jag känner så. Ibland kan man bli mer eller mindre egoistisk liksom. Men jag tror att jag hade varit mer odräglig och haft dyrare prylar. Ja, jag som person hade nog haft det om inte jag hade fått se på mig och mitt liv utifrån lite andra ögon.
Ja, jo, men det stämmer ju liksom, för att undrar man sig något så att säga... Man tittar på grejer och liksom, nu är det rätt många år sedan och köpte en dator med en lite större skärm då.
Mm, ja.
För jag tyckte att den kan man inte, då känner man ju lite dåligt samvete på ett sätt.
Det är ju, det dåliga samvetet kan ju vara något gott liksom.
Ja.
En liten indikator på att nej, det där behöver jag inte göra igen, men samtidigt så... Alltså nu, jag hoppas inte det som jag säger låter präktigt liksom, för att det är klart det finns människor som inte har den tro som jag har, som är minst lika generösa liksom.
Ja.
Men i mitt fall kan jag nog säga att det har påverkat liksom på ett positivt sätt liksom så.
Mm. Mm.
Ja, innan vi går hem så har jag två saker till. Dels undrar jag, vilken är jordens lägsta punkt, landpunkt?
Det måste väl vara stranden med Döda havet någonstans.
Ja, det måste det vara, va? Ja. Ja. Det finns tydligen någon glaciär, subglaciär som har någon botten. Som,
ja, ja.
Ja. Men landpunkt så ska det nog vara det. Och sen tänkte jag så här, en utmaning till sist. Om du skulle hålla en andakt, jag säger att det är för ett gäng scouter, och berätta någonting om din tro. Och så får du använda ett av dina intressen och ta en liknelse ifrån. Vilket intresse skulle du utgå ifrån? Och vad skulle du säga? Den lilla uppgiften fick du här till sist.
Ja, det är ju alltid enklare att använda orientering med karta och kompass. Och liksom, för det är jag inte den första i så fall som har pratat om.
Just det.
Kompass i livet och att ha Bibeln med sig och sådär. Så att det, ja, det vore väl det enklaste så att säga.
Mm.
Mm.
Men det är lite tråkigt också,
ja,
att ta det enklaste.
Ja.
Om du skulle välja det här intresset för höjder då?
Jo, men det är ingen att få ihop någonting där också så att säga. Att man strävar ju ändå upp för att liksom... framförallt inte bara för att alltså, man kommer väl inte närmare Gud den vägen.
Mm.
Men däremot så ser man längre.
Mm.
Man kan få ett perspektiv på saker och ting i livet. Och det kan man ju även bli billigt om man klättrar upp så att säga. Mm. Om man tittar sig omkring så att säga. Inte bara liksom sträcker på sig och här är jag.
Mm.
Nu är jag högst i världen.
Mm.
Lite grann från, ja, så att det, man kan nyttja det som man lägger ner energi på liksom i på ett annat sätt om man då faktiskt försöker hjälpa någon upp exempelvis. Mm. Eller att man får perspektiv runt omkring sig för att man ser var man kan hjälpa till så att säga, eller man ser orättvisor och man ser
man lyfter blicken lite vis,
ja.
Mm. Ja, precis. I vilken miljö upplever du Gud tydligast?
Jag tror det är ute i naturen.
Ja.
Synnerhet så här års.
Mm.
När det grönskar, när det växer och sådär.
Ja.
Och det vet jag gjorde ganska tidigt.
Mm.
Men det var nog, ja, minns när, säg 19-20 års åldern, strax efter gymnasiet någonting. Och jag var ute och jogga lite grann i på våren, liksom att det här är för härligt.
Ja,
ja.
Och då finns det en anledning till det också.
Ja.
Ja, ja, spännande. Vad roligt att prata med dig. Ja. Mm. Och vi tackar alla som har varit med och suttit och fikat här med oss också. Och tänker att det här kan leda till vidare samtal också. När vi lär känna lite nya sidor hos varandra också. Ja.
Och när vi får återuppta våra gemenskap vid borden.
Precis. Men man kan göra det i mindre sammanhang nu.
Ja, kan vi.
Och utomhus. Och jag pratade med Gunnar och Anita Olofsson här för en liten stund sedan. Som var inne och hämtade lite kontaktblad i kyrkan. Och de sa det just att vi kanske kan få till i sommar att träffas på Furuvik utomhus. Med fikakorgar och sitta med lite avstånd. Så att... alla initiativ till gemenskap är ju uppmuntras.
Ja.
Ja, men tack så mycket för idag.
Tack själv.